Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Så här, om veckan gjorde du ett avsnitt om basinkomst. Och då pratade du om landet Utopia.
Det stämmer. Jag längtar tillbaka dit exakt hela tiden om du undrar.
Då är det här din Dolmio-dag. För jag har nämligen bokat 2 första klassbiljetter dit. I, tänker jag, kanske ett luftskepp.
Känns utopiskt och bra. Jag vill att det är ett sånt luftskepp som Pippi Långstrump har, som är en säng med en luftballong ovanför.
Vi löser det. För att vi är nämligen i landet Utopia där allting är möjligt. Och i landet Utopia så får man också slänga sig med lite så härliga, starka åsikter. Till exempel den här åsikten. Här i Utopia, här föds alla människor lika.
Alltså myset. Ja. Myset.
Utopia, myset.
Wow.
Men grejen är ju att det här liksom, här föds alla människor lika. Det är ju inte bara en sån liksom utopiflumtanke, utan det är ett ganska reellt politiskt mål som jag tror att nästan alla partier har.
Är det verkligen så?
Alltså typ. Alltså alla människor ska ha samma chanser i livet. Det tror jag nästan alla människor skriver under på. Att det vore kanon om det vore så. Och att liksom, kanske inte så att varenda politiskt beslut som fattas görs för att det här ska uppnås, men det är ändå så konsensus, tror jag, att man vill att det ska vara så att alla ska ha samma chanser. Men sen så har man olika vägar dit. Typ i skolfrågor så tänker kanske liksom vissa att det jämlikaste för allas chanser vore om alla skolorna vore så lika som möjligt. Alltså kanske drivs av staten eller någonting. Medan andra kanske tänker att det vore bäst om det finns olika varianter av skolor så alla kan välja det som passar en själv bäst. Då blir det mest jämlikhet.
Men alla har samma mål, nämligen att alla ska få lika bra chanser i livet. Bra start i livet. Så.
Ja, det tror jag är ett ganska generellt brett konsensuspolitiskt mål. Typ. Liksom, det är bra om alla har det ungefär lika bra. För då blir det mindre splittring i samhället. Alla får det bättre när det går bättre för oss som samhälle. När BNP växer så får både du och jag och Kristoffer Krok det bättre.
Jag skulle vilja förtydliga att det här stämmer i en svensk kontext. Jag tror inte att det är så många amerikaner som skriver under på det, till exempel.
Det är säkert sant.
Mm. Där är det den som jobbar hårdast förtjänar det mest och den som inte jobbar hårt förtjänar ingenting.
Absolut. Ja. Men om vi gör en liten reality check här i Sverige då. Hur ser det ut egentligen? Är det så att vi alla har samma chanser egentligen?
Spoiler alert, nej.
Såklart är svaret nej. Men hur mycket nej egentligen? Och vad beror det här nejet på? Vad är det som avgör hur olika chanser vi har? Lever den svenska drömmen, the American dream, den italienska drömmen kanske, il reva italiano hittar jag på att det heter, lever drömmen, finns Utopia, kan man göra någonting nytt av ingenting eller måste alla skomakare blida vid sina läster?
Så många existentiella frågor som ska besvaras.
Verkligen.
Wow.
Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så det vi kollar på idag är alltså hur jämna livschanser vi har och vad som påverkar.
Precis. Jag tror att alla är med på att vi inte har samma livschanser. Alltså om dina föräldrar är multimiljonärer så kommer du ha lite andra chanser i livet än om dina föräldrar är medelklass eller arbetarklass.
Och sen kan man ha lite olika åsikter om det.
Ja, och de flesta här i Sverige som du var inne på tror jag nog tycker att det vore bra om vi alla hade ungefär samma chanser. Men det är ju svårt att komma runt vissa saker. Typ då, om din pappa är rik så är det ganska roligt att du också är ganska rik. Men så här då, vad händer om din farfars 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 farfar var rik? Hur påverkar det dina chanser?
Var det 10 farfars där?
Ja.
Wow. Ja, det är en bra fråga.
Det är en bra fråga med ett svar. Ett svar som man hittar om man ringer till.
Hi, buongiorno.
Hi, hi Gunnar. Hi.
Italien.
My name is Guglielmo Barone. And I'm an economist and I worked for 15 years for the Italian Central Bank, the Bank of Italy.
Idag jobbar Guglielmo Barone på universitetet i Padua. Det är samma universitet som Galileo Galilei och Nicolas Copernicus jobbade på. Innan dess så bedrev han alltså sin forskning på italienska centralbankens forskningsavdelning.
Och då tittade han på det här med jämlikhet och vad som styr ens livschanser.
Ja, det kan man säga. En av de saker som man tittar på när man undersöker livschanser kallas för intergenerationell mobilitet. Säg det 10 gånger snabbt. Det är i princip, liksom, hur ser klassrörligheten ut över generationsgränserna? Alltså om du är arbetarklass, hur stor chans är det att dina barn är i arbetarklass eller en annan klass? Liksom, den typen av grejer kollar man på. I ett samhälle med lite intergenerationell mobilitet så är det svårt att göra klassresor. Är dina föräldrar fattiga så kommer du också vara fattig. Är dina föräldrar rika så är det i princip en garant för att du också kommer ha stor framgång i ditt liv.
För man vill ju ha mycket intergenerationell mobilitet.
Ja, har man det så tyder det på att alla har ungefär lika livschanser. Så oavsett liksom om din pappa är rik eller fattig så ska du också kunna bli framgångsrik. Liksom om massa barn till typ fattiga, om de blir läkare och jurister så är det tecken på att de har haft bra livschanser trots sin liksom intergenerationella börda, frågetecken. Jag hittar på det ordet nu, bara så ni vet.
Bak. bakgrund.
Bakgrund.
Ja. Ja. Fattar.
Och den här delen då, liksom, mängden livschanser eller bristen på livschanser, det är det som Guillermo är intresserad av.
I'm very interested in why in some cases advanced economies can stop growing, and because this is the very Italian case. And there are many reasons for that. And one of these is lack of opportunities, a lack of social mobility.
Han menar att en av grejerna som har hänt i Italien med liksom den italienska berömda stagnerade ekonomin, det är helt enkelt lack of opportunity, alltså brist på möjligheter, brist på intergenerationell mobilitet. Och det har gjorts massa undersökningar på det här, såklart. Och det man brukar kolla på, det är då två generations mobilitet.
Ja, jag antar att det är liksom korrelationen två generationer, alltså far, son, mor, son, mor, dotter.
Precis. Oftast är det farson man har kollat på. PGA, män är de som har haft förmögenheter och möjligheter i världen överhuvudtaget.
Män har haft det lite göttigare.
Lite bättre, måste man ju säga. Och det man kollat på, det är liksom korrelationen mellan pappans ekonomiska och sociala status och sonens status.
And Italy belongs to, among advanced countries, Italy belongs to those with the low mobility, together with the US and the UK. Despite of very different social and economic models. On the other side, there are countries with a very high mobility are the Scandinavian ones.
Så Italien, liten mobilitet. Skandinavien, stor mobilitet.
Mm, precis, man brukar anse att Skandinavien har ganska bra intergenerationell mobilitet. Men det är då man tittar över två generationer. Och i Italien då, att det är liten mobilitet där, det finns massa olika förklaringar till det. En av dem är att utbildningssystemet är väldigt ojämnt, dels över landet men också liksom över inkomstgrupperna. Och också att olika högbetalande branscher har haft väldigt så här höga inträdesbarriärer, den typen av saker. Men det är då alltså över två generationer. Det Guillermo Barone har gjort, det är att kolla över fler generationer. Och ganska många fler generationer. Och han tittade i Florence.
And why Florence? Because because we found data, very very unique data on Florence. We found data on tax records in 1427, around 6 centuries ago, in which we have data on, well, imagine a database of made of 10,000 taxpayers, in which each entry is like Guglielmo Barone, and is an income and wealth measured in florins, the currency at that time, okay?
Okay, så det är en databas med 600 år gamla skatteskrivningar med namn, inkomst och förmögenhet.
This data, what our basic idea was to combine this data with data taken from nowadays, and looking whether, say, if Barone was a poor guy 6 centuries ago, let's ask whether Barone is a poor guy nowadays.
Okej, okay, så då har man kollat på samma efternamn och sett om personer som har samma namn har samma status idag.
Precis, så man har då hittat 1400-talets Guillermo Barone, alltså Guillermo Barones anfader. Den första baronen kanske. Och så har man sett om han precis som Guillermo också är liksom riksbanksforskare eller motsvarande liksom inkomstgrupp. Sådär. Och grejen är så här, korrelationen mellan 1400-talets barone och 2020-talets barone, den borde vara noll. Alltså på 6 århundraden så ska alla eventuella fördelar som 1400-talets Guillermo Barone vara totalt utraderade. Alltså olika rikedomar ska ha försvunnit. Och liksom en 1400-tals fattiglappsarvingar och en 1400-tals köpmansarvingar borde ha prick samma förutsättningar idag.
Surprisingly, and this is the core of our research, the correlation is not zero, but it's positive, even after 6 centuries. Both in terms of earnings and in terms of wealth.
Okej, okay, alltså 600 år senare så finns det en korrelation mellan dina förfäders inkomst och förmögenhet och din.
Ja, alltså det är ju gudskvet att det inte är en 100% korrelation. Alltså det är en ganska liten korrelation, men den finns där och den är statistiskt signifikant. Alltså vilket ändå är intressant, för det borde inte finnas där. Det borde vara utraderat på 600 år, men det är inte helt utraderat. Alltså om ditt efternamn fanns på så här rikaste listan i Florens för 600 år sedan, så är det troligare att ditt namn finns där även idag.
Om du är man?
Ja.
Ja. Precis. Även kvinnor har efternamn.
Stämmer.
Ja.
Det verkar också liksom finnas någon slags glasgolv som liksom i botten för hur lågt kan, hur, liksom, hur dåligt kan det gå för 1400-talsrikingar 600 år senare. Och det golvet, det är mycket högre än vad det är för alla andra människor. Alltså det kan inte gå hur dåligt som helst. Och det Guillermo Baron och hans kollegor har kollat på, det är då vissa yrken. Så här, advokat, läkare, guldsmed, bankir och... Det finns en korrelation mellan vilket yrke ett efternamn hade på 1400-talet och idag också. Så att om du var, om baronen på 1400-talet var advokat, läkare, guldsmed eller bankir, så är det större chans att baronen är det idag också än om man hette Perotta.
Är det ett italienskt efternamn?
Ja. Så med andra ord, liksom, om du skulle vara florentinare och din farfars 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 farfar var bankir, så är det troligare att du också är det. Vilket är sinnessjukt. Men det är också en del av förklaringen att det är förmodligen väldigt höga inträdesbarriärer för välbetalande jobb som då typ bankir, jurist, guldsmed. Alltså de jobben verkar typ ha gått i arv.
Jag kan känna en lite så förvåning över att det sträcker sig så långt tillbaka. Men jag är inte dugg förvånad över att så här... yrken inom citationstecken går i arv, för det gör de ju fortfarande.
Absolut, men...
Folk tenderar att typ råka bli det som ens föräldrar är. Jag har jättemånga sådana kompisar.
Absolut, och jag menar det är ju den här tvågenerationskorrelationen, men...
Och då kan man ju tänka sig att det går några generationer.
Ja, men alltså det är 20 generationer. Borde inte någon ha avvikt? Borde inte någon ha spelat bort alla pengar? Borde inte eller borde inte någon...
Men när man säger att det är sannolikt att om baroner på 1400-talet var bankir, så är baroner på 20-talet bankir, betyder det också att alla baroner däremellan har varit bankirer? Nej. Eller kan det vara så att så här, bankir, inte bankir, bankir, inte bankir, bankir, inte bankir, så råkade 2020 bli bankir?
Absolut.
Invändning. Det är inte så då att man bara råkar heta samma sak men inte släkt. Alltså det finns ju mer än en Svensson, Johansson, Persson släkt i Sverige, du vet vad jag menar.
Absolut. Och det går ju såklart inte att garantera att det här är liksom 100% perfekt utfört. För att, alltså det går ju inte att kolla liksom helt 100% säkert att säga att så här, ah, den här baronen är släkt med den här baronen. Men det ska sägas att italienska efternamn tydligen då är betydligt mer så här regionalt anstrukna än i många andra länder. Så om du heter baronen så är det troligt att du kommer från Florens och är liksom den baronen typ. Alltså det är ganska troligt att det ändå är samma familjer som heter samma sak. Men går inte att garantera, absolut.
En annan invändning, alltså det här är ju bara efternamn som är skrivna i Florens idag. Och som också var skrivna i Florens för 600 år sedan.
Ja.
Alltså det kan ju vara så att så här, de som var fattiga i Florens för 600 år sedan, de drog och sökte lyckan någon annanstans. Ja. Men de som var rika för 600 år sedan tyckte det var rätt gött att vara rik i Florens, så de stannade.
Och har man lyckats hålla sig rik över generationsgränserna i Florens, så har man stannat i Florens.
Ja.
Absolut, det är verkligen en rimlig invändning. Det är också en sak som Guillermo Baron pratade om. Alltså, när den här rapporten kom så var det så många tidningar, typ The Guardian och sådär, som skrev så här: åh, samma efternamn är rika i Florens idag som för 600 år sedan. Den florentinska drömmen finns absolut inte, och så vidare och så vidare.
Jag är inte bekant med den florentinska drömmen.
Jag tänker att det är The American Dream, fast The Florentine Dream.
Okej.
Okay. Och på ett sätt så stämmer det då lite grann, alltså att den drömmen i alla fall är lite svårare än vad man har trott. Å andra sidan så tänker Guillermo Baron att drömmen finns, men att den nog finns någon annanstans.
We cannot see people that are present six centuries ago, but they are not in the database today. Because, for instance, they immigrated, okay? Yeah. And we cannot trace them in any sense. So probably we have a very poor guy in six centuries ago that now is very, whose descendants now are very rich, say, in London. Don't know, okay? Mm. And we don't know that, of course. But one possibility, one possible interpretation is that one way to be successful is to migrate.
Okej, okay, så det vi vet är att det finns vissa 600-åriga effekter på de namn som har stannat i Florens.
Precis. Jag måste säga att det är lite sjukt att det håller i sig så pass länge. Det är liksom ganska många efternamn som återkommer, inte bara i förmögenhet, den tänker man kan arva lite enklare kanske, utan också liksom i inkomst. Alltså, och då känner man så här, Florens, visst, men här i Sverige... Den skandinaviska drömmen, visst lever den? Alltså här är det såklart totalt annorlunda. Här jämnas ju möjligheterna och rikedomarna ut hela tiden, eller hur?
Eller hur?
Efter det här.
Kapitalet sponsras av K.
Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Alla människor har inte samma möjligheter i den här världen. Det är inte nyheter.
Det är inte nyheter. Men lite nyheter tycker jag när det är med de här möjlighetsskillnaderna, åtminstone i Florens. Alltså att de inte verkar försvinna helt på 600 år. Alltså 600 år, det är så sjukt länge. Alltså Erik av Pommern var kung i Sverige för 600 år sedan. Vi har haft 9 helt olika kungafamiljer / ätter sedan dess. Alltså släkten Grip, som Erik av Pommern var en del av, den slocknade i Tyskland på 1600-talet. Alltså liksom inte ens kungaätterna har liksom överlevt på 600 år. Det enda som verkar överlevt är att det är lite troligare att en florentinsk guldsmeds efterlevande är guldsmed idag än att en florentinsk bondes efterlevande är guldsmed idag.
Slutsats, det går inte att bli av med guldsmederna. Men det här är ju Florens och det är över sjukt lång tid. Mm. Men vad händer på lite kortare sikt? Alltså hur mycket påverkas lite mer konkret så här, mina livschanser av hur mina föräldrar har haft det?
Mm. Vill man ta reda på det, då pratar man med David Seim.
Ja, jag heter David Seim. Jag är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet på Nationalekonomiska institutionen. Mitt huvudområde är liksom offentlig ekonomi, så jag är intresserad av statens aktivitet i samhället och hur det ska liksom dels utföras liksom på ett optimalt sätt, men också hur de olika interventioner som staten ber sig in på, hur det påverkar ekonomin. Liksom om man ändrar skatten på arbete, vad händer med folks vilja att arbeta, eller om man bestämmer sig för att beskatta förmögenheter, liksom, vad händer då? Börjar folk liksom bara flytta sina förmögenheter till andra länder? Den typen av frågor är jag intresserad av.
Och en grej som har med offentlig ekonomi att göra, som David har kollat på också, det är då vilka möjligheter olika människor har.
Men möjligheter är enormt svårt att mäta. Så det vi gör då är att vi mäter inkomster istället. Men inkomster är någonting som är realiserat. Och det kan ju vara så att om jag växer upp i en väldigt rik familj då med stora möjligheter, ja, då kommer ju förstås mina möjligheter var oändligt stora kanske, men inkomsten kommer liksom inte att mäta det, eller kommer att liksom kunna mäta liksom möjligheterna.
Alltså typ om du kommer från en superrik familj men väljer att bli volontär eller sjuksköterska, eller väljer att inte göra någonting alls och bara så här glassa runt på Rivieran i massa år, då kommer ju då dina inkomster inte alls reflektera dina livschanser.
Inkomstkorrelation är alltså inte det perfekta måttet på livschanser.
Nej, men det är så nära man kommer, tänker man. Alltså hur ska man annars mäta det? Det är ganska svårt och ingenting är perfekt. Men en grej som man kan kolla på, som David och hans kollega Arash Nikwei har kollat på, det är hur stor del av den ekonomiska ojämlikheten som går i arv. Alltså ganska bokstavligen. Alltså de har tittat på vad som händer med den ekonomiska ojämlikheten i ett samhälle när någon ärver pengar.
Och det visar sig då att...
Det är väldigt stor skillnad i effekterna av att ärva pengar beroende på om man dels har mycket pengar till att börja med eller om man ärver mycket eller lite pengar.
Snittarvet som de har kollat på, det är på 60 000. Och den typen av pengar får stor betydelse för den ekonomiska jämlikheten på kort sikt. Alltså det blir ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle på kort sikt när folk ärver pengar.
För att man får de här pengarna och då är man rikare helt enkelt.
Precis. Men på lite längre sikt så händer någonting annat.
Och det vi ser är att de 60 000 kronorna, de konsumerar man upp inom ungefär 7 år. Så man spenderar de pengarna på att köpa bilar, vad det nu kan vara. Medan de personerna som antingen inte är jätterika till att börja med, men som ärver stora pengar, vill säga har rika föräldrar, eller de som är rika och också får stora arv. För dem så ser vi att det här ärvda kapitalet, det bara växer över tid. Så att man får liksom ett stort arv och sen istället för att liksom vi skulle se att det här försvinner över tid så är det snarare så att det bara ökar i betydelse. Och det är till och med så att de också konsumerar. Det är inte så att de liksom bara sparar deras arv och låter det växa, utan de har till och med de har så pass hög avkastning på sitt arv att de till och med har råd att liksom ha ungefär lika hög konsumtion som den där gruppen som inte fick så stora arv. Och det här förstås är ju väldigt viktigt om man tänker just på förmögenhetsfördelningen, därför att det betyder att eftersom de som inte får så stora arv eller inte har så mycket pengar, eftersom de bara konsumerar upp sitt arv, medan för de andra så växer det här kapitalet över tid. Då leder ju det till att liksom ökade förmögenhetsskillnader mellan de här två grupperna. Och så liksom öka på arvens betydelse för förmögenhetsfördelningen.
Lite mer kortfattat, när pengar går i arv så ökar skillnaden mellan rika och fattiga. Eller rika och inte så rika. Så ju fler generationer pengarna går i arv, desto mer ökar klyftorna.
För att folk med mycket pengar får de ärvda pengarna att växa, medan människor som inte hade så mycket pengar till att börja med istället konsumerar de här pengarna.
Precis. Och då går det då att tänka, okej, men kan inte folk med lite mindre pengar bara skärpa sig och inte köpa en jävla bil för pengarna utan faktiskt göra någonting bra som får de här pengarna att växa?
Lite elakt. Men visst, det går att tänka så.
Mm. Det du försöker säga nu, Åsa Secker, det är att du tycker att folk som är över 60 000 är puckade. Väldigt konstigt sagt av dig, för det är de ju såklart inte.
Det har jag väldigt svårt att tro. Jag menar, det här är ju verkligen den stora majoriteten av allihopa. Liksom. Så det är väldigt svårt att tro det. De har ju liksom, skiljer sig inte åt heller i termer av hur deras liksom, portföljer av förmögenheter ser ut innan de får det här arvet. Vi kan till och med ta bara isolera de personerna som har precis samma förmögenhetsnivå men som ärver olika mycket kapital. Båda de, om man tittar på de två grupperna så har de ungefär samma andelar finansiellt sparande eller finansiellt kapital eller liksom bostadskapital i deras portfölj. Så väldigt svårt att tro att det skulle drivas åt det. Dessutom har de, liksom, har de samma nivå på utbildning och så. Så att jag tror inte att det är förklaring.
Men det är väldigt konstigt och elitistiskt tänkt av dig, Åsa.
Förlåt.
Vad det snarare kan tänkas bero på, det är då att det finns vissa typer av sparformer som kräver jättemycket kapital för att man överhuvudtaget ska kunna investera i dem. Och 60 000 som då är snittarvet, det räcker typ inte superlångt helt enkelt.
Okej, är det nu vi snackar sån elite private banking kör, man får gå in till ett särskilt rum och så får man kaffe, jag vet inte.
Ja, det kan det säkert vara, men det framförallt verkar vara är fastigheter. Alltså 60 000 är köpa bilpengar, men 500 000 eller 1 miljon, det är köpa fastighetspengar, vilket i Sverige har varit en väldigt bra investering för i princip alla som gjort det. Så länge jag kan minnas i alla fall.
Fram tills nu, boom!
Exakt.
Plus kanske då, om man ärver 1 miljon, eller mer kanske, så kommer man ju från en rik familj, annars skulle man inte kunna ärva den typen av summor. Mm. Och då finns det ju en annan erfarenhet av att hantera stora summor så här, i familjen. Då kanske någon förklarar för en så här, nu ska du gå till den här, jag vet inte, private banking-personen som hjälper dig att placera de här pengarna.
Ja, exakt. Att du ska köpa skog för de pengarna eller någonting.
Ja, bla bla bla. Så att jag menar, ärver man den typen av pengar så får man också mer bang for the buck, liksom.
Mm. Det finns också liksom evidens för att avkastningen på en given krona skiljer sig över förmögenhetsfördelningen. Alltså de som har stor förmögenhet tenderar att ha en högre avkastning på sitt kapital. man kan liksom säga så här, det finns kunskap i de stora pengarna på något sätt liksom.
Något slags mjuka värden i det här sammanhanget.
Precis.
Men om man tycker att jämlikhet är något eftersträvansvärt, vilket vi väl konstaterade i starten.
Många tycker det.
Många tycker. Ja. Då tycker man ju antagligen att det här inte är eftersträvansvärt.
Troligtvis inte.
Det är ju till och med så att i boken Utopia, som vi pratade om i basinkomstavsnittet som släpptes 1516, så beskriver Thomas More arv lite som så här, fienden som måste bekämpas för att arv motverkar jämlikhet.
Precis.
Så vad ska vi göra då?
Ja, vad föreslog Thomas More egentligen?
En arvsskatt på 10%.
Någonting liknande tycker även David Seim kan vara aktuellt.
Den utveckling vi har sett just i som beskattning av kapital och förmögenheter under de senaste 20 åren i Sverige. Det började ju med att man 2004 avskaffade arvsskatten. Sen tog man även bort förmögenhetsskatten 2007. Samtidigt så tog man i princip bort fastighetsskatten. Så att från att ha gått från en ganska hög beskattning av förmögenheter och kapital, så gick vi till i princip ingen beskattning av de här tillgångarna.
Vilket David Seim tycker är lite märkligt, i alla fall om man har som mål att liksom skapa sig ett jämlikare samhälle.
Men alltså argumentet när man tog bort de här skatterna var väl att det, så här, det funkar dåligt, alltså att det fanns en massa kryphål i de här skatterna och så där.
Precis, David Sen tycker dock att man inte borde tagit bort dem, utan man borde kanske reviderat dem i så fall, och så höjt gränsen för förmögenhetsskatt till exempel, var en sån grej som han ville göra. För att tidigare beskattade man topp 10%, vilket gjorde att den slog jättebrett även mot så här medelklassen väldigt mycket, och att den fick väldigt dålig PR typ. Samma sak med arvsskatten, den var också så här snedfördelad till grann. Plus att de allra rikaste flydde från skatterna väldigt mycket, vilket gjorde att de här skatterna inte alls jämnade ut förmögenheterna, vilket var målet med dem, utan att de snarare ökade skillnaden, för att liksom ett överskick vart jättehårt beskattade, medan de allra, allra rikaste, som de man egentligen ville beskatta, de prisade inget.
Okej, så summeringen är att både den florentinska och den svenska drömmen någonstans ändå är vid liv, men att det statistiskt sett inte är så lätt att nå den. Och David Seim tror att Thomas More hade rätt när han formulerade sin utopi.
Mm.
Jag känner lite hopp. Jag känner inte att jag liksom lämnar det här avsnittet med ett mörker inom mig.
Nej, men vet du vad vi gör? Här, så. Nu är vi tillbaka på luftskeppet. Oh, känner du det?
Jag känner vinden i håret.
Ja, det finns här borta. Vi har ett land som vi kan skapa för oss själva här.
Mot Utopia!
Verkligen. Med det är kapitalet slut för den här veckan. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Åsa Secker. Tack Åsa.
Tack Gunnar.
Kristoffer Krok har slutmixat avsnittet. Låt mig påminna er om att gå in på kapitalet.se/support om ni gillar oss. Ingenting gör oss gladare. Jakob screenshotar all support i våran Slack-grupp och så börjar det rinna glädjetårar ner för våra kinder. På riktigt händer det här varje dag, att jag blir rörd.
Jag kan också känna så här, har du lyssnat så här långt? Men då är du en person som tycker om oss tillräckligt mycket för att signa upp på det här.
Jag håller
det bara är så.
Om ni hänger kvar så får ni höra ett reportage som Jakob har gjort åt SNS. Det handlar om integration och arbetsmarknaden. Lyssna på det, det är faktiskt toppen. Hej då!